Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hej på er och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Vi spelar in nu faktiskt mitt på dagen här, den här torsdagen som är dagen efter det att Björklöven möter Brynäs. Och vi ska väl börja med det, tänker jag, med tanke på att det är det som vi har färskt i minne. Och sen var det en hel del händelser igår i Hockeyallsvenskan och den gångna veckan. Det var det ganska mycket. Så jag tänker att vi går ganska rakt på sak idag. Eller?
Först Fredrik. Mm. Är det inte någon som ska pudla lite i podden? Vi glömde ju det förra veckan.
Bra, vaket
Erik. Ja, men, det har jag tänkt på länge.
Vad var det mattegrejen eller?
Ja, men vi har ju fått skit. För din skit.
Ja. Vad har ni fått skit för?
För att du hade någon jävla uträkning där som inte stämde tydligen. På första linjerna i Björklöven.
Just det. Och i... Men då vill jag försvara mig själv. I teorin... Så stämmer det ju. Men i praktiken och i ishockeyvärlden så stämmer det inte. Men matten stämmer. Hade man lagt upp talet till en matematiker och sagt så här, det här minus det här, vad blir det? Ja.
Men när man kör dem mot att säga, jag hade fel.
Ja, exakt. Skitsamma.
Vi jag tror folk fattar det ungefär. Skit i knät. Men nu jävlar.
Ja, men det är bra att det är på då. För då vet ni att nästa gång när ni gör fel igen, då blir det en ny t-shirt. Så trycks upp.
Okej.
Nej, men då pudlar jag på den. Det blev lite gärdet i uträkningen. Och det är faktiskt förvånande hur dålig jag är på matten när man ska ta det så här på uppstuds, trots att man läst fem olika mattekurser under gymnasietiden. Så min gamla mattelärare, Tycko, han kommer att vara förbannad. Han sa alltid, grabben vet du vila, det kan du göra i graven. Det är bara hemma att göra läxorna.
Vad heter han, Tycko?
Han heter Tycko.
Tror det finns det.
Tror ni att han var mjuk i skarvarna eller var det så här raka rör?
Tyck och tänk tror han kallas av sina vänner.
Ja, det var en legendar. Då vill säga my bad med matten. Rakt in till Björklöven Brynäs igår. Spontana reaktioner. Daggen, du stod med bäst överblick från kommentatorsplats. Så du får inleda. Vad tyckte du om Brynäs mot Björklöven i Umeå?
Nej, men jag tycker väl att första perioden var en... full fart fram. Vad vi pratade om innan sändningen lite om vilka som skulle ha de här, vad ska jag säga Fredrik, defensiva tänket, värderingarna i spelet, vilka som skulle liksom, jag trodde att ingen av de här lagen ville byta chanser med varandra som man verkligen börjar med. Vi har ett Brynäs som kommer ut som jag tycker ger bort chanser, man är slarviga nerifrån, Johan Larsson gånger två, tappar pucken. Men sen är det ett Brynäs som jag tycker liksom biter sig i. Jag tycker man är bra under match, man vinner välförtjänt. Jag tycker att på något sätt att det, De individuella misstagen som Brynäs har i början tycker jag också Björklöven gör ganska mycket i, med att vi pratar mycket om att man pinchar bort sig ganska mycket med sina backar, som gör att Brynäs kommer i våg på våg på våg i mittzon med kontrollerade ingångar som gör att man vinner den här matchen. Och jag är imponerad över den farten man spelar i, och det var en charmig hockey. Var det en väldigt bra hockeymatch? Nej, det kanske inte, kvalitetsmässigt var det inte det, men det var underhållning på hög nivå. Det vet du att Lindberg gillar, och Fredrik vill ha den här strukturen. Jag säger så här, att det finns två olika sätt att se det på. Underhållningen var hög, det var mycket målchanser och det gavs mycket, men hockeymässigt kanske inte fanns det där riktiga i, som vi kanske förväntade oss av en ett och två i serien.
Ju mer distans i tid jag får till matchen mellan Björklöven och Brynäs, ju mer känner jag att det var en, trots att siffrorna säger någonting annat, en fullständig överkörning från Brynäs sida. Jag roade mig med, har ju åkt flyg och tåg här och direkt hem för att sätta igång det här, men att titta på lite siffror. När man såg på, jag noterade på Sportlogic och underliggande siffror, alltså Brynäs har 13 A-chanser igår. Mm. Det är liksom toppchanser att göra mål på, kan vi beskriva det som. 12 B och 24 C. Medan Björklöven på motsvarande har 5, 6 och 12. Nu är jag den som inte fastnar i siffror och brukar säga det, och det ska jag inte göra en sån här gång heller. Men det bekräftar min känsla. Det som jag sätter frågetecken på hos Brynäs, för att summera det. Starten, jag tyckte att den var låg. Hade de sladdat in med bussen och haft besvärligheter och sådana äventyr, då hade jag kunnat förstått att man inte riktigt var på tå från start. Och det där måste man resonera bort. Det handlar inte om att träna, det handlar om attityd och inställning. Målvaktsfrågan som vi hade uppe till diskussion, man släpper för enkla mål, vilket inte bara ger ett mål, utan det påverkar liksom, det ökar stressnivån i vissa sekvenser. Man försvarar sig på ett annorlunda sätt och det bökar till det. Sen, det som Brynäs visar prov på tycker jag är ett metodiskt sätt att jobba sig in i matchen. Jag tycker det kommer egentligen det första powerplay där man sätter enorm fart på puck. Även om man inte har ett effektivt powerplay, så är det väldigt högklassigt i många stycken när det kommer till positionering, till passningsspel, till rörlighet. Och där väcktes det lite grann. Sen tar man ju över matchen, och vi pratade vid powerbreaket där i tredje när vi dök upp i studion, så tog vi vid efter vad du och Clemens hade pratat om, att det liksom blåste i rätt riktning för Brynäs. Och sen tar man över och vinner matchen. Så att, och för Björklövens del, jag skulle vara besvärad när jag tar den där matchen i beaktan. Det som jag dock lägger till Björklövens, jag vet inte om man ska säga fördel, men känslan jag fick när de var ner och möttes i Gävle, då hade man bestämt sig, vi ska ha poängen med oss hem. Vi spelar lite snålare, vi är lite tajtare, vi står emot, vi prioriterar rätt. Igår kanske man var lite styva i korken på hemmaplan och skulle blåsa på. Och med en sargad backsida så blev det till slut för svårt att stå emot det där. Så att, klar seger för Brynäs.
Vi pratade om det, Fredrik, efter matchen. Liksom, de har fem backar, det kanske måste ändra sitt sätt att spela. Om vi kollar på matchen innan mot Västerås, man gick ju bort sig, i sin iver att anfalla så gick man ju bort sig med att backarna liksom stötte upp. Man hittar inte rätt i de här avståndsbedömningarna som gjorde att man liksom blir översköljad. Det såg vi igår också flertalet gånger. Jag är lite förvånad över att man inte ändrar sitt sätt från början när man vet att Brynäs har den offensiva kvaliteterna.
Men sen sa ju Stråle, för den frågan ställde ju vi i studion, om man dels på motståndet, men framförallt på det faktum att man hade fem tillgängliga backar. Och då svarade han, om jag minns rätt, Lars, att 15 minuter in gjorde vi några korrigeringar. Tycker att det skulle kanske ha suttit i gameplanen på ett annat sätt. Sen är ju siffrorna som vi slänger oss med, men vi kan säga dem, för det är inte kanske samma folk som tittar igår som lyssnar på det här. Det faktum att Björklöven är sämst i ligan vad gäller odd man rushes against, som det heter. Alltså man släpper 2-1, 3-2, 4-3 situationer från offensiv zon, vilket i sin tur gör att man har dåliga siffror på att försvara den egna blå linjen, om jag nu översätter till ett begripligt språk. Och det där kommer ur att man vill spela, för att citera Leffe Strömberg, en lyxig hockey framåt. Man har den typen av spelare, man är ivrig att driva på kasse, skapa, och så får det konsekvenser. Och min fråga är där, i slutändan, är det bärbart? Är det fungerande i ett tufft slutspel när man möter hög skicklighet? Jag är inte säker på det.
Nej, jag tror inte heller att det är vägen att gå faktiskt.
Vi kan väl ta den frågan då, för det är det som blir liksom eftermälet av den här matchen. Vi har fått en fråga på Instagram där vi efterlyste frågor från Kenka bland annat, som frågade: har Björklöven en chans att slå Brynäs i sin bästa av 7-serie, och hur går era tankar kring det? Fredrik, du sa att Björklöven bör vara lite oroliga, men indikationen var ju igår, jag menar visst, målvaktsfrågan i Brynäs, men jag sa det till dig Fredrik utanför sändning, att om Brynäs målvakter tar de puckar de ska ta. För min åsikt är att tre av de målen som de släpper in ska de ha. Åtminstone två av dem. Då är det ingen match.
Nej, och om jag så här lite ogenomtänkt nu när du slänger upp det så. Men en bäst av sju som börjar idag, det är 4-1 i matchen till Brynäs. Är grundat på det jag ser igår. Sen kommer saker och ting att hända. Det kommer vara så absolut för båda lagen. Två steg fram och ett tillbaka som det är. Så vi ska absolut inte dra de slutsatserna. Men jag trodde att det skulle vara en spelmässigt tajtare, jämnare match igår än vad det faktiskt var.
Ja. Får jag flika in en sak bara i det här med... Jag läste, Sanny skrev en text också. Vi hade en samling efter igår med mycket hockeyfolk från våran produktion och även Expressen-gänget och Gustav från Hockey News och Svensson på Expressen och Sanny och Adam Johansson och så vidare. Så att vi har pratat om matchen. Och många av er hockeykunniga människor, jag som är lekman, tyckte att det var en ganska dåligt spelad match och mycket slarv och mycket individuella misstag och sådär. Men jag tycker bara att det är värt att förtydliga att en bra hockeymatch kan ju ses på olika sätt. Jag tycker,
det är betraktarens ögon.
Ja, men jag betraktar hockey på två sätt. Ett, var spännande, rafflande, känslomässigt engagerande för de som är på plats. Två, var underhållande. Och de har ofta ganska mycket ihop. Sen om det är välspelat, det är ju mer någonting som ni som styr detaljer. Det är inte sånt som jag lägger så speciellt. Är det underhållande, känslomässigt fyllt, då är det en bra hockeymatch för mig. När jag ser
det. Jag har full respekt för att en överväldigande majoritet av de som tittar på hockey kan inte hockey. Och det säger jag med kärlek. De kan hålla på sitt lag, de har sett nyanser och tendenser, de kan gilla någonting som är bra. Och det är som du säger, Dagen, det är betraktarens ögon. Men min roll... Och din roll, Dagen, och övriga så kallade experter är ju inte att bedöma underhållningsvärdet på saker.
Ni ska ju säga hur bra matchen var, alltså i rent spelmässig kvalitet.
Sen måste jag bara säga, i en kommentering med Stefan Clemens igår så var det väldigt roligt när det händer mycket saker som det gör. Alltså det blir ju livet upp matchen på ett sätt. Sen så tror jag ju inte att något av de här lagen vi spelar på det här sättet, ja, Brynäs kanske vill göra när de vinner och är så överlägsna, men de vill inte byta ut de chanserna som man gör mot varandra igår. Och de individuella misstagen.
Sen mäts ju inte tabellen, det är ju inte en underhållningstabell något lag får ta emot en pokal i vår för att de har varit roligast att titta på, utan i slutändan så handlar det om vilket lag som vinner, och då drar vi lite slutsatser. Så jag tycker egentligen inte, nu bara titta, jag har, känns som jag bor på Skansen, jag har rådjur som går på min altan.
Du, lägg ner den där bössan, Fredrik. Inte där. Det är inga Sörgård.
Jag ska ju en runar här. Rådjurssadeln. Nej, men det behöver inte stå i motsats, Ivan. Jag håller med er om att det vi såg igår var mycket fräcka saker. Mm. Det blir en rivstart på matchen där Björklöven, för att ge dem en cred och beröm, deras forecheck och sättet de sätter press på, de jagade ju livet ur Brynäs där som gick i fällan, och man gör 0, eller 1-0 och 2-0 på det. Så att det finns ju såklart uppsidor också. Men min totala summering är att det var ingen jättehög kvalitativ hockeymatch. Brynäs hanterar den bättre och Brynäs vinner tydligt välförtjänt.
Ja. Men jag håller med där. På hade Brynäs haft en målvakt i där bak istället för Lindbäck och Klara, så hade de vid det här laget varit flera poäng före Björklöven.
Och de leder nu faktiskt Hockeyallsvenskan trots att de har två matcher mindre spelade. Men jag summerar mina punkter bara för att stöka av dem, de som jag skriver upp här då. För min känsla var ändå att offensiven i Brynäs, och jag menar som du sa Fredrik, att de skapar så många A, B och C-chanser och maler ner Björklöven offensivt, som du sa, 13 A-chanser, det är inte jätteofta vi ser det, att man har så många klara. 12 B-chanser, 24 C-chanser, det är starka papper liksom. De förväntas göra en 5-6 mål, och sådana siffror ser man inte så ofta i toppmatcher i de här ligorna, tycker jag. Men jag blev imponerad av det av Brynäs, att de visade sin slagkraft. Håller ni med?
Ja, Verkligen.
Men det som jag som stör mig lite grann är att jag är fortfarande inte till freds. Det är inte mitt, jag ska inte sätta mig till doms över Brynäs på det sättet, men det här hänger ihop med mina förväntningar och kravbilder. Jag tycker att de behöver också bli bättre, vilket jag tror säkert att de känner själv. Men det säger en del när ettan möter tvåan, och det är så pass stor skillnad, tyckte jag, som matchen ändå utvecklade sig rent spelmässigt till Brynäs fördel. Det vet jag inte om jag har sett de sista åren när ettan möter tvåan.
Mm. Men det är ju, jag tycker att, alltså, kollar du på Brynäs lag, alltså igår, det, alltså Jack Opaka är så bra igår. Alltså han är så bra, den här skridskoåkningen och så han driver pucken, det var länge sedan jag såg någon som liksom skapar på det på egen hand hela tiden. Och hade han en 5-6 liksom, alltså kvalificerade målchanser och kommer liksom till lägen hela tiden. Sen kan jag bara, någonting som jag tycker man ska addera in här, tycker att man ska, om man ska kolla på någonting som behövs, så kanske man behöver en fjärde kedja som ska spela lite mer. De var charmiga i början, den här unga kedjan, men de kanske behöver lite tyngd där om man ska hitta någonting som behöver bli bättre i Brynäs. Och framförallt målvaktssidan.
Och de matchar ju väldigt, väldigt hårt på de ledande spelarna.
Det tror jag, de behöver avlastning på ett helt annat sätt. Det kommer bli en lång säsong, precis som att vi behöver två målvakter som står mer. Om du kollar på Vuotalainen, kommer inte orka stå så mycket som han har gjort här inledningsvis. Nu har han varit borta lite för skador. Melke Tillin måste börja stå mer. Detsamma för ledande spelare och första, andra, tredje kedjan också. Framförallt första och andra i Brynäs.
Ja, vi vidareutvecklar den här målvaktsdiskussionen lite grann, för det är Christian Forslind, Pontus Erka, det är många som har skickat in frågor om just det här. Vi pratade om det väldigt mycket igår i sändningen, men det är inte säkert att alla har sett den sändningen. Vad är eran syn på målvaktssituationen? Är den så problematisk som Gävleborna? För om man läser så är det många som pratar om den här målvaktsfrågan, och den statistiken säger ju att de har inte toppmålvakter i statistiken.
Det är den. Ja. Och jag tror inte att man går inte upp med de två målvakterna, om man ska vara helt ärlig.
Nej, men och sen är det ju återigen så här, är det rasande uselt? Nej. Är det två dåliga målvakter? Nej, det är en 35-åring och det är en 18-åring. Lindbäck har historiskt varit en väldigt skicklig målvakt och bör kunna ha en högre nivå. Det tycker jag man kan begära av honom. Han var själv besviken efter föregående säsong där det blev stök. Inte kommit upp, tycker jag, så att han gör det där matchavgörande. Vad gäller Klara så tycker jag att man har överskattat hans kapacitet. Inte överskattat honom. Det finns ju en potential i den där målvakten. Men här och nu tycker jag inte att de har hittat den där målvakten som på något sätt gör skillnad. Och det gör att man ser över målvaktssidan. Det har vi väl, om inte fått bekräftat, så säger ju väldigt många att man gör. Och då kommer ju nästa utmaning. Var hittar man en målvakt nu som är så pass bra att han faktiskt gör en markant skillnad, och hur hanteras det gentemot den andra?
Mm. Det är ju frågan. Million dollar question, någonting som nu hade säkert fått ganska bra agentarvode till Johan Alsén om han kunde leverera svaret på. Men det är ju ingen lätt fråga. Jag menar, hur ofta dyker upp en målvakt? Och om det då dyker upp en, så skulle jag kunna gissa. Nu såg vi att Dickov hamnar i HV med stor sannolikhet. Det är ju väldigt många uppgifter som pekar på det. Då kanske Viktor Brattström blir ledig. Men är han så mycket bättre än de två?
Nej, och jag säger så här. För Brynäs del, det sämsta man kan göra är att i ren iver och affekt nu köpa någonting som låter väldigt bra, som någon bilförsäljare slash agent kastar över dem, kanske en utländsk målvakt. Använd tiden, jobba hårt med frågan, se över alternativen. Man kommer att kunna vinna hockeymatcher med både Lindbäck och Klara i mål.
Mm. Ja, visst.
Till lugn, det sa vi förra podden. Lugn.
Ja. Och Fredrik, vi pratade om tålamod igår. Om vi börjar till Björklövens sida då, för Per Kente stod i våran studie igår och sa att de kommer att värva. Han sa ju det med väldigt stor tydlighet. Sen om det var bredd eller spets, det vill han inte specificera. Men vad tänkte ni när ni hörde det, och tankar om Björklövens läge?
Om jag börjar med att ställa dig en fråga, Lars. Vad tänkte du när de här bilderna på Kente inför att han skulle gästa oss när han stod och tejpade en klubba?
att jag undrar om han var materialförvaltare också i Asplöven. För det såg ju inte ut som att han tejpade en hockeyklubba på ett tag i alla fall.
Han gjorde väl allt i Asplöven?
Ja, Nej, men jag, för att vara konkret på Björklöven, så är ju Björklöven ett topplag. Även om jag tycker igår, och det har vi redan avklarat hur det såg ut, så kommer man att vara med i racet. Sen är det ju så för Björklövens del, med i backspegeln tre finaler och förra året en förlust i semi, så skulle de behöva ta ett kliv till. Och då behöver ju högst sannolikt truppen förändras. Voutilainen är en jättebra målvakt som kommer i mina ögon att kunna stå emot i ett slutspel. Forwardsidan, där finns det ju jättehärlig offensiv spets. Du har skills, du har väldigt många egenskaper, även om det är ett helt gäng som är väldigt bleka om nosen, tycker jag, igår. Vilket jag reflekterar över i en så pass bra match. Fredrik Andersson, Wiklund, Olofsson, Weigel tycker jag inte alls sticker ut på det sättet som man tycker att det ska göras i toppmatcher. Var det tyngden, var det kraften, backsidan, nu är det, och jag ska ta det i beaktan, jag tycker Kronholm har varit jättebra över tid, är inte med igår. Jag tycker Lindgren är bra, han är inte med igår. Så att det kanske är fel att döma dem på det, men nog måste någonting plockas in, och det uppfattar väl jag att Kente i stort sett svarade ja på.
Ja. Det tyckte han var väldigt tydlig med.
Jag tror väl ingen av de här topplagen inte kommer sitta lugnt i båten när det väl börjar närma sig. De kommer adderas in. Man kommer inte sitta med och gå in i slutspel med, jag tror framförallt de här topp 6 som kommer ligga på den, att man är klara för kvartsfinal. Det kommer adderas in spelare.
Det var, sen när jag hade satt mig på flyget idag, så kom det en kille in som stannade upp för mig, bromsade entrén i norrländskt busväder som gjorde att några fick stå på trappen fortfarande. Så sa han så här: det här får ni banne mig ta upp nu. Det är en plockas aldrig upp någon junior i Björklöven som får spela, och så skickar man Jussola till Finland. Nu får det vara nog. Och jag tänkte för en sekund, blandar han ihop mig med Stråle eller Kente? För jag tänkte han var med, han lät barsk på. Men det var liksom en känsla. Jag tror att den här Jussola-frågan har väl väckt viss debatt.
Ja, det blev lite otajmat med tanke på att de behövde en back igår, och så har de just skickat Jussola till Finland. Men det är klart att det är ju en jätteskillnad att ta en J20, alltså menar att ta en J20-spelare upp till ett hockeyallsvenskt lag eller till ett SHL-lag. Det är en jättestor skillnad att ta en J20-elitspelare som är liksom andra divisionen, där det finns då, ja, men jag vet inte hur många lag det är ens i J20-serien i den högsta, men det är ju inte ett av de 5-10 bästa J20-lagen i Sverige, vilket gör att resan mellan junior och hockeyallsvenskt topplag är ännu större.
Ja, men, jag hade det i Karlskoga, och det, jag tycker att vi är alldeles för tidiga på att plocka upp. Igår, när man kan ge dem chansen på hemmaplan, det är 5 backar, låt dem spela lite. Igår spelade Manning 30 minuter, där fanns det chans att kunna liksom peta in dem. Jag tror man kanske var lite orolig för att Brynäs var för bra. Men jag tycker att man är alldeles för tidig på att plocka upp och låta dem spela 3-4 minuter. Det är bättre att de är i J20 och spelar mycket och gör det bra där.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men det tycker jag att vi sätter punkt på den matchen och går vidare till det övriga som hände i Hockeyallsvenskan. För nu har vi då i svensk hockey den andra fyra målskytten den här säsongen. Vi såg Scott Pooley gjorde det i fjol i Hockeyallsvenskan mot Västerås, som jag inte minns helt galet. Då avgjorde han på en straff. Men Kyle Topping igår alltså, ledaren av skytteligan på 13 mål på 16 matcher. Och sen han kom tillbaka från avstängningen, så känns det ju som att han har varit rätt het. Han har gjort 13 poäng på 6 matcher sedan han kom tillbaka från avstängningen.
Trodde aldrig att toppingskämtet skulle komma. Alltså jag trodde inte det. Jag var satt på spänn. Bara, vem är Fredrik, Lars? Vem är det som tar den? Vem? Det kommer hattruck och det är topping på topping och det. Ja, men den kom.
Jag utlovar att det var min sista för 2023. Annars vidhåller jag att jag kan utgöra ett straff som ni får dela ut på mig.
Jag tror att det är tur att det är Kajsa i studion fredag kväll, för då kommer det vara ett fokus på Topping nämligen. Det kan sägas innan vi pratar lite om honom. Följa upp hans produktion på slutet, lyssna lite grann med tränarna och lagkamrater också hur, vad som sticker ut. För det är ju en förmåga naturligtvis att göra mål. Även om jag, när jag tittar bakåt i hans karriär, så är det inte så att han har varit någon exceptionell målskytt. Jag skulle tillskriva mycket självförtroende just nu, att man är i zonen.
Vi ser målen han gör igår också. Det ser ut som att han bara hamnar på den positionen. Han gör själv så här, vad fasen. Den bara hamnar på klubban, det vart mål. Ibland är man i den där zonen, även fast inte jag kanske var så mycket i den zonen. Men vissa spelare hamnar där, och när du väl är där, du bara flyter med. Och Toppings självförtroende nu, så som man ser på Kopech igår också, det lyser verkligen om dem.
En annan som har ett bra självförtroende är Brandon Truk. Alltså 12 mål på 13 matcher. Han gjort 2 hattrick redan. 8 poäng 3 senaste matcherna. Där är det också en kille. Jag ska utveckla AIK-tesen här lite grann. För det finns en del att gå på djupet i AIK. Men Brandon Truk, för det säger ju andra tränare också, där är ett rejält offensivt hot som AIK har hittat.
Jag är så fascinerad över, jag skulle vilja väga honom. Jag vet att det kan låta integritetskränkande, men och inte för att det var något negativt, utan för att han ser så vansinnigt stark och kraftfull och tung ut och ändå kan ha fart och teknik. Det är några situationer runt mål där man ser att han brottas lite med motståndare, vinner alltid de duellerna och ändå har den där kylan. Han ser jättespännande ut.
Mats Sundin, han kommer i mittzon.
Ja, jag ska vara försiktig med den jämförelsen kanske, men jag köper dragen finns där. Jag vill ju slänga det på Janne Väyrynen också, ja, men där känner jag att jag har inget riktigt fot.
Så trögfotad var han kanske inte, Sudden, men stanna lite på Västerås där. Fredrik, du och jag har pratat väldigt mycket om Västerås de senaste dagarna. Vart är de på väg? Lite de blanden vi har. Vi är väldigt charmade av deras offensiv i vissa fall. De är tunga att möta och mycket fart. Men någonstans, så defensiven sitter ju inte. Kolla matcherna. Jag tror Karl och Örjan, nu tar man in också.
Erik Karlsson
från J20 för att addera mer i den där tränartrion. Så oavsett hur mycket man tjatar, jag vet inte om de här spelarna är redo att göra det jobbet som Karl och Örjan vill. Vill de spela defensivt? Hur mycket vill Gershie spela defensivt? Topping? Alltså köper de det här tänket? Jag ställer mig riktigt frågan till om den här truppen är redo för det tänket som Karl har. För jag tycker inte de gör jobbet just nu.
Jag trodde kanske att Västerås skulle se ut så att det var stabilt defensivt och att man med det kvävde lite offensiv. Jag ser det tvärtom. Jag tycker det har varit förvånansvärt svajigt försvarsspel. Otydligt, och det går ju inte hand i hand med Carl Helmerssons gissar jag. Jag tror, för du har haft Carl så att du kan prata i de termerna, men ibland har vi etiketterar folk och säger någonting att vara med. Jag tror inte att det bara är defensiven för hans ögon, utan det handlar om helheten. Men att prioriteringarna såklart handlar om försvarsmässiga, och han borde vara förtvivlad över den här inledningen.
Ja, men kolla, jag tror inte Hutchinson prioritering, vad är hans prioritering i spelet? Han vill göra poäng. Du har min Goja vill göra poäng.
Det är deras natur.
Det är deras natur. Och då har vi också Flod. Du har ja, Boom ska jag inte säga, för han är defensiv pjäs. Men Krupic också lite. Han vill gå framåt hela tiden. De har de typen av spelarna. Kan man då liksom trycka på att de ska göra det defensiva jobbet? Så?
Jag nämnde ju för dig ett exempel, Dagen, när jag var tränare i Oskarshamn, då hade vi, jag behöver inte prata namn, men en nordamerikansk center. Och sen i vissa matcher så fick jag stoppa in en annan center. Så vi spelade med två centrar där nordamerikanen var center från röd och framåt, och från röd och hemåt så var svensken center. Och det beskriver lite grann vad man har för prioriteringar och sätt att tänka på. Och även om vi pratar professionella hockeyspelare, så är det inte så som att du kommer till ett jobb där någon skickar ut dig som snickare. Idag ska du dit, du ska bygga ett uthus. Okej, då gör jag det. Det här handlar om övning, det handlar om förståelse för sättet du spelar på. Den kontrasten, det var ju vi inne på redan tidigt. Mm. Där är jag lite frågande för stunden. Men sen gör ju Västerås också rasande bra matcher, ja. Som den man åker upp och slår Björklöven, även om vi har delade uppfattningar, inte vi kanske, men från Björklöven håll så uppfattar jag det som att man tyckte att man gör en väldigt bra match mot dem, medan jag kände att Västerås åkte dit och stal den där, vilket ja, också det, är konst.
I den matchen, där blir jag imponerad av dem helt plötsligt, för då tror jag man har ett mindset, då kommer alla de här spelarna, man åker upp och möter Björklöven som är favoriter i serien, man vet att så här, vi kan inte bjuda på någon chans, man är tajta framför Hallonen, han är väldigt bra i den matchen. Men liksom, då har man liksom, man ligger inte på rulla offensivt, man ligger tight framför, och sen utnyttjar man de chanser man får. De få tar man tillvara på, och man ligger på rätt sida hela tiden. Så mer sånt, jag skulle vilja att man gör det på hemmaplan också. Se ett Västerås som kommer ut och är prioriteringarna rätt, ligger på rätt sida, inte bjuder in motståndarna hela tiden in i matchen.
Mm.
Det är svårt.
Har ni mer att tillägga om Västerås? Ni ska ju till Västerås imorgon och kika på dem.
Ja, men ja, och det bara, låt mig säga att den matchen tycker jag känns väldigt intressant, för att där prövas man då mot ett Djurgården som har varit väldigt formstarka en tid nu. Och som det
men
känns
har en
som
lång frånvarolista, väldigt lång.
Ja, det har de haft ett tag också, i två år känns det som, så att de har lärt sig att hantera besvärligheter. Men den matchen, hur man tar sig an det med en fredagkväll, förhoppningsvis inte stökigt på läktaren men bra tryck, vad det gör med Västerås.
Jag var inne på AIK där med Brandon Truk. De vände ju hem nu. Nu ska de spela de fyra av de sex kommande matcherna på hemmaplan. Och det är faktiskt så att AIK har inte gått poänglösa från en match på hemmaplan sedan hemmapremiären mot Björklöven den 27 september. De har ett ruggigt starkt facit på hemmaplan. Och dessutom då 30% i powerplay. Det är ju vägvinnande offensiva detaljer som man ju faktiskt får säga med AIK, som ju, ja, men vi börjar ju prata om dem i allmänna termer, att det kanske är topp fyra de ska vara.
Ja, men ja, de har ju ett lag och man har satt upp den målsättningen, men jag tycker att framförallt du säger special teams är jäkligt bra, men om du kollar på matchen till exempel i Tingsryd, det här man hade, när var det i veckan? Kommer knappt ihåg dagarna.
Var det söndag eller måndag? Söndag tror jag.
Då har man alltså 40 skott mot sig. Det är flera sådana matcher man släpper till skjut mycket skott, heta ytan framför. Man har två målvakter som är mycket, mycket bättre nu, som grundlägger för att man kan vinna alla matcher oavsett om man är på tå, hemma eller borta, så har man ändå de här målvakterna som ger en trygghet. Och sen har man ett powerplay och bra, bättre grundspel har man ju framförallt också.
Får jag börja med ett men? Du säger det själv, Dagen. Man ställer till det lite för ofta. Mm. Det är matcher där man inte kommer upp i prestation. Det har blivit bättre. Man har tryckt upp den här lägsta nivån lite. Men jag skulle säga att för att man ska absolut utmana så måste den upp något snäpp till. Och att man är konsekventa, vilket är ett tråkigt ord men en oerhört viktig egenskap för ett lag. Men de ser vansinnigt mycket, ska jag säga, kraftfullare ut nu. Mer bestämda. Jag tycker man jobbar klart situationer. Man har alla positioner där det finns skicklighet. En sån som Emil Wahlberg in. Mm. Vem hade trott att det... Jag menar inget illa, men det var liksom ingen exotisk rekrytering. Men en jättebra lösning.
Ja. Den typen av back man vill ha också. Enkla första pass, sätter den i spel hela tiden. Ingen jäkla ställer till problem som man kanske haft innan, men nerifrån. Spelet med puck är ju bättre nerifrån också.
Ja. Jag tror att AIK är ett av de här lagen som kommer att titta mot Rögle nu, med tanke på att de har Rögle nu när Liam Bichel har kommit tillbaka, var de 11 backar i truppen eller någonting sånt. Och det är ju ett gäng lag som letar backar.
Hey Abbott, do you have a minute?
Ja, det känns som att han har några samtal om några backar där som inte spelar på ett tag. Marcus Eriksson dundrar på, har gjort ett ryck. Det är nästan som att Kalla har stuckit från klungan nu. Det börjar vara en lite marginal ner till Miles Powell. Sen har han lite marginal till de övriga också. Gjort 30 poäng nu, Marcus Eriksson.
Tror du din gamla spelare Filip Engsund trivs mellan de där två? Linus Widell och Marcus Eriksson.
Ändå okej i en imitation, va?
Oskarshamn nu, Fille Engsund. Nej, men den kurvan går ju uppåt tack vare dem. Nej, Marcus Eriksson är... Ni pratade förut, eller du Lars, om underhållningsvärde på matcher. Det är ju en oerhört intressant spelare att titta på. Även på, inte bara på det som blir spektakulärt, utan på han, jag tycker att han för sig på ett annorlunda sätt. Han bryter mönster i sin offensiv. Mm. Och har ju funnit en roll och spelat, tycker jag, med ett jättestort självförtroende. Och framförallt så ler han. Han ser ut att älska hockeyn.
Men... apropå själv, alltså 3-0 målet han gör igår. Han får en framför mål, iskallt, håller i och sen bara vänder upp till bäcken, chippar upp den i nättaket. Ja, det är sån kyla och ja, det där, ja, han är bra alltså. Han är riktigt
Jakob Blomqvist visar ju faktiskt en riktigt fin kyla i det där friläget också. Jag tror att han hade glömt bort hur man gjorde.
Nej, det hade han uppenbarligen inte glömt, för det var ett väldigt snyggt mål där. Alltså,
jag har en spaning på Marcus Eriksson. Har ni sett nu när han har blivit mustaschbeklädd? Det kan ju vara sista dagen som han var det i onsdags, med tanke på att nu är ju det här november och Movember över. Men jag sa det till dig, Fredrik, när vi var i Gävle för Brynäs mot Södertälje. Jag tycker att Marcus Eriksson var rätt lik Daniel Westner. Nej, med mustasch. Kolla in den spaningen.
Menar du spelstilen nu eller?
Nej.
Menar du spelstilen eller mustaschen?
Nej, inte riktigt. De är en bit ifrån varandra.
Båda har en bra pommes, det ger dig. Men,
ja. Det är många lyckliga fruar nu när vi går in i december som får tillbaka sin vanliga man.
Ja, men det är ju väldigt jäkligt. Den där kedjan alltså med Widell och Marcus Eriksson har ju hittat någon slags kemi då. Sen Engsund som är någon stabilitet där i mitten. Och jag tycker ju framförallt att... Vi pratar om, nu har vi tjatat om prioritet, men Södertälje gör ju det nu. Man spelar ju på ett bättre sätt, man ligger lite mer på rätt sida, och sen får man utnyttja den här offensiven när man gör det. Så de har väl köpt in när Grossman har kommit ner och skällt lite på dem, så de har fått en mer tydlighet i spelet.
Vi pratade rätt mycket Södertälje förra veckan, så jag tänker att vi inte ska bli för långrande där, för vi har en del frågor vi ska besvara också. Men vad tänker ni om den här målvaktskarusellen då? Västervik plockar in en målvakt, jag har till Mora fått ta en målvakt av dem, och så hoppar Ljunggren upp till Östersund. Är det där bra för alla inblandade? Hur tänker ni om den målvaktstrion som då hoppade runt?
Ja, men jag kan ju förstå, även om jag vet ju inte hela förklaringen för Ljunggren, att han väljer att lämna Mora. Men Ignatjev har ju varit så pass bra så att det har begränsat Ljunggrens position. Så att på ett personligt mänskligt plan kan jag förstå att man känner att det här kommer inte jag förstå. Sen vad som föranleds, om det finns något ytterligare. Lite mer förvånande pratar vi om Daggen, att han landar i Östersund.
Jag kan inte fatta vad Östersund ska ha en målvakt till. Jag förstår att de inte är nöjda med Diorio, men Mantel har varit tillräckligt bra. Tycker vi de senaste matcherna inte Diorio. Alltså de skapar, om vi ska prata om förväntade målchanser, de hade alltså 0,7 förväntade målchanser mot Karlskoga hemma. Förväntade mål, förlåt. Men alltså 0,7, det har inte sett så lågt på något lag tidigare. De har ingen offensiv. Att man inte lägger pengarna på att ta en offensiv, att få in någon spets eller hitta.
Kanske ska spela forward där.
Ja, men alltså försök leta någonting.
Jag trodde
någonting.
Att det var Daniel de skulle köpa egentligen. De har tagit fel Ljunggren.
Ja. Alltså jag kan inte förstå att man väljer att ta Ljunggren. En bra målvakt, men tycker man är ganska bra satta där med Mantler redan. Så. Sen självklart, Diorio har inte varit tillräckligt bra, men lägg pengarna på offensiven.
Bara en sidospår, sorry att jag hoppar lite grann här nu, men Tobias Norman och Antoine Bibå, som du var inne på Dagge, med att de har bra målvakter i AIK, båda är alltså topp 4 i målvaktsstatistiken. Det är ju rätt starkt att ha det, alltså två målvakter topp 4.
Underbart.
Men vi går vidare då. En andra nyheter. Vi har ju alla vetat om att Djurgården har försökt göra sig av med Killing, med Alexander Falk och med Ludvig Hedström här under säsongen. De har ju varit oönskade i truppen. Och nu är det också klart att Alexander Falk bryter med Djurgården. Som ju har haft, de har ju lånat in folk från Tyresö Hanviken istället för att nyttja Falk som inte ens har fått träna med laget. Vad tänker ni om det där? Vi har ju snackat om det här rätt mycket under säsongen, så jag tänker att vi ska inte bli jättelånga på det, men det är nog noterbart att han är så oönskad att han inte får spela trots att de har haft backkris.
Jag tänker ibland att det ofta är någonting mer, och då menar jag inte att han har rånat banken eller något sånt där, utan det finns ofta flera förklaringar till att man hamnar i ett sånt här läge och säger tack och hej. Men det är klart att det är bra, jag kan se det från det perspektivet, det är bra om man kommer till slut, till ett avslut så att säga, med de som hänger löst, och att man ekonomiskt också slipper dras med någonting som man inte ens har tillgång till.
Ja. Sen tycker jag väl bara själva hanteringen av de här spelarna inte varit tillräckligt bra. Alltså det är inte schysst. Hedström, en Djurgårdskille, har Falk nu en Djurgårdskille. Alltså att de inte ens är välkomna till hallen och får träna med laget. Den hanteringen gillar jag inte från Djurgårdens.
Förutsatt att den är den som sägs från ett håll så att säga. Jag förutsätter nästan, var därför jag sa som jag gjorde nyss, att det... någon kommunikation kanske man inte har gått ut med. Ja, annars är det ju såklart odugligt skött.
Ja, lite annars i nyhetsväg. Jakob Grönhagen i Kristianstad, är det någon spelare du har sett mycket av, Dagen? Ingen som jag känner till sådär. Jag såg han i någon match när han spelade i SHL för något år sedan. Men han är klar för Nybro. Han har öst en poäng i ettan för Kristianstad, där han har gjort 22 poäng på 14 matcher.
Ja, det kommer ju inte vara någon spelare som tar vid det han har i division 1, tror jag inte. När man ser på när han var i Hockeyallsvenskan senast, så är en bra spelare, stabil men stor kille, så de får inte in någon målskytt direkt, men de får en stabilitet som vet vad som krävs på svensk nivå, så det tycker jag att det är en ganska bra rekrytering av Nybro att få in det.
Och ersätter det till Alex Tornsch då, eller?
Jag tror man tänkte att Alex Tornsch och Gollod skulle vara offensiv kraft. Jag tror inte man var att Savalahti och Virvinen och de skulle vara ledande. Jag tror att man är både missnöjd med både Tornsch nu som han lämnar, men även att Gollod är man väldigt missnöjd med också, tror jag.
Man vill säkert ha... Ibland, det blir ju lite så här när man tittar på rekryteringar under säsong, så blir det första tanken är ju att det ska vara en stjärna hela tiden. Ibland plockar man ju något längre ner i hierarkin för att du ska bredda truppen, en längre bänk, få in någon annan egenskap. Men min första reflektion, ni som kan fotboll betydligt mer än vad jag kan, finns väl en fotbollstränare som heter Anders Grönhagen, va? De har varit i Djurgården.
Jag är svensk fotboll, är inte min grej.
Nej, just det. Man ska ju prata Liverpool och United.
Ser du på tröjan här bakom? Börjar du prata om Soboslaj eller någon sån, då kan vi prata länge.
Då lämnar vi det, men jag droppar ändå namnet Anders Grönhagen. Det ligger bra i min mun.
Däremot trodde jag att det var Gollod som skulle lämna för Tornsch. Så jag antar att de har försökt hitta en lösning för Gollod. Han var ju, när vi var där och gjorde matchen, var han ju utanför laget. Och verkar man ju inte vara nöjd med. Han kom in under matchen och fått spela sedan dess. Men ja, under försäsongen så såg han ju ut som en rund miljon. Han glider runt där på isen, men inte
sen
nöjd.
Sen kan man ju lägga till där att det är ju också så att klubben kan ju känna att det här är en spelare vi inte tycker att vi får ut tillräckligt mycket av, som vi vill göra någonting åt, vi vill få honom att lämna. Sen kan det finnas spelare som känner att får jag snitta 14 minuter eller att det finns andra alternativ, så väljer ju han att sätta sitt läge där klubben går med på att han försvinner. Så att återigen, vi vet sällan hela förklaringen till att vad som faktiskt sker.
Men det är fortfarande jäkligt imponerande av Nybro och Kalmar att kunna ligga och hänga med i den här serien. Alltså jättemycket division 1-spelare som har kommit in i den här serien så snabbt och gjort det riktigt bra. Liksom att dels att Savalahti liksom har han gjort nästan taktar en poäng per match. Vi har Hugo Fransson som har varit riktigt bra när han kom in från HV på lån. Så de här division 1-spelarna liksom, de har gjort långt över förväntan vad jag trodde de skulle kunna komma in i.
Ja, och jag tror att det handlar i mångt och mycket om hur de här klubbarna med ledningen också, dels hur du har paketerat en trupp utifrån dina förutsättningar, hur du väljer att spela din hockey, att man har hittat en inspiration i som inte har blåst förbi. Det är klart att man inte kan undvika att prata om. Det finns ju andra lag som ser betydligt blekare ut, som inte hittar den liksom körningen som faktiskt båda de här lagen gör. Sen tror jag inte vi ska åka till Nybro. Det var någon som var med värme ilsk på oss att när vi har studio där så förlorar Nybro, så vi var knappt välkomna tillbaka. Så vi ska se vad vi gör nästa gång.
Ja. Jag tänker att vi ska ta lite frågor. Jag börjar med en lättsam sådan från Filip Johansson. Den är riktigt riktad till dig, Fredrik. Har Fredrik coachat Mason McTavish?
Ja, jag har det. Och jag läste en, fick skicka till mig en intervju av Hockey News. Henrik Sjöberg är borta där, tror jag, NHL nu, och jagar svenska NHL-spelare. Och i Anaheim spelar Mason McTavish. Han kom till mig när jag var i Schweiz den andra säsongen där.
Var det han som hyllade dig för att du var bra med laget?
Ja, jag fick cred. Det är hellre det än att han har sagt who the fuck is Alice där och svara på frågorna. Men jag har inget som helst ansvar för hans framgångsrika karriär. Jag fick istället nyttja hans ungdomliga passion och höga skicklighet under en halv säsong var i Schweiz. En jättehärlig kille.
Ibland när jag hör namnen Fredrik har tränat, och tänker jag att ni har gått in på coola namn på Elite Prospect och såhär, vilka ska vi ha? Den här McTavish tar vi tar McGrath. Vi tar
all right, han tar vi.
Det är ingen Mikael Eriksson här inte.
Nej, det var ju så. Ni skulle sälja merch. Det skulle ni göra i Oskarshamn och i Schweiz.
Ja. Och förklaringen till att de var i Schweiz, så att det sätts i sitt sammanhang. Det var pandemi, det var inget spel i Nordamerika. Då var det Mason McTavish och en som hette Brennan Ottman. Och båda deras fäder hade spelat i Schweiz och då en gång i tiden. Och då gjorde det att de räknades inte som importer, utan vi kunde liksom utöver det tillåtna antalet två stycken importer så kunde man ha de här två. De var ju knappt torra bakom öronen, 17-18 år, men kom in i seniorhockeyn. Jag fick strida lite för att ta dem. Vi hade folk runt klubben som sa att två kids liksom, vad ska de komma hit och göra? Men jag lyssnade med runt med folk som begrep sig på OHL bättre än vad jag gör, som sa att de där är jättespännande. Och så fick de komma in och vara bra, och jag tror att Ottman spelar AHL och McTavish är ju nästan lite stjärna, så att det enda jag förväntar mig, det är biljetter om jag skulle åka över. Det får han fan se till att bjuda på.
Det blir en annan podd. Jag vill bara flika in, det här blir ett rejält sidospår här nu, men jag har tänkt på det här så mycket. Det är en så pass stor snackis i hockey Sverige, så det går nästan inte att vi inte berör det, med tanke på att vi ändå är en hockeypodd i allmänhet och hockeyallsvenskan i synnerhet. Men vad är det som händer i din gamla stad Oskarshamn, Fredrik? Jag menar, nu har de 15 poäng upp till säker mark efter 21 spelade omgångar, alltså 13 poäng. Och jag har kommenterat några gånger nu i närtid och även sett matcher ganska mycket av Oskarshamn på slutet. Men det ser ju bedrövligt ut.
Vi pratade om det igår lite. Att är det sämsta laget vi har sett så här långt då? Karlskrona hade nog något år där, men det, som du säger Lars, alltså, vad händer?
Nej, men, och jag märker att många frågar precis som du gör nu, Dagen. Jag var tränare där i 6 år, eller som du säger Lars, så blir det ju att jag blir sammankopplad och att jag därmed skulle ha svar, men det har jag ju såklart inte. Däremot så tror jag att de har överträffat sig själva så enormt under några år. Och det finns faktorer där, vi ska inte fastna i det resonemanget kanske, men som har gjort att man nu är lite närmare en verklighet än vad man har varit tidigare. Det som jag sörjer är att jag ser att det är en extrem frustration och det vädras ett oerhört missnöje runt omkring bland människor. Och det där var annars en liten stad isolerad på den småländska ostkusten där man stod upp för laget och där det fanns en push. Nu är man uppgivna, man är frustrerade och prestationerna på det jag ser på isen är alldeles för dåligt. Jag tittade faktiskt på matchen mot Leksand här för ett par dagar sedan och jag ser ingenting där och då som talar för att man skulle kunna lyfta.
Ja, men vi pratar om självförtroende alltså på de här spelarna. Alltså, det är noll självförtroende. Kolla Karlqvist, självförtroende borta. Det är såklart som fasen när man inte träffar rätt på de nyförvärven som man har gjort innan. Att man liksom får jackpot på jackpot på jackpot. Det går inte. Nu måste man hitta sätt att börja vinna matcher för att få tillbaka lite självförtroende. För att kunna göra sig redo för ett kval längre fram.
Ja, nej, det är ju det är beklämmande att se. Och jag menar, på något sätt blir man ju människa i första hand. Om man tänker så här att ja, men shit, det är så jäkla mycket som blåser mot dem nu, och det ser ju rent ut sagt hjälplöst ut just för stunden. Även om lag kan ha de här dipparna, men de här dipparna vet jag inte om jag sett på ett tag. Alltså, jag menar, de gör knappt mål framåt, gjorde några mot Leksand, det var du inne på Fredrik, det stod ju 3-4 där, men de släpper in då snittar ju, vad är det, 5-6 insläppta mål per match här nu senaste 5, om det inte är ännu mer.
Ja, sen är det ju till skillnad från fotbollen där man är sopsist och åker ur, så är det ju som våran eminenta kameraman eller fotograf eller vad har de för yrkestitel igår, Pontus Landfors, sa när vi stod och spekulerade kring
han är
det där,
allt, han är DJ, han är, ja, och han är EVS, även han är fotograf.
Tydlig hockeyanalytiker, för då vände han sig om och sa det räcker ju att de vinner 4 matcher i vår.
Ja.
Och så är ju faktiskt systemet. Så att, och någon sa till mig att ja, men det kanske är lika bra att de blir klara nu. Men tänk att gå 4 månader i väntan på ett eländigt jobbigt kval. Den vardagen kan inte vara kul.
Ja, men hur skulle du kunna locka folk till hallen med det? Liksom? Varför ska folk gå till hallen? Ja, om de går ut och säger att ja, vi fokuserar på kval, hur ska du då kunna få någon att köpa biljetter? Det är
omöjligt. Nej, det är en vansinnigt tuff situation.
Ja. Vi går vidare med lite frågor som kommer från Son of Paul. Han säger det, ryker Östersund i år, hur länge till tror ni att Roger Forsberg får behålla jobbet?
Det är väl samma sak där. Jag tror att det finns en tanke med att man redan nu börjar tänka på ett kval ganska tidigt i Östersund, för så som det ser ut nu så är det inte tillräckligt bra. Jag tror faktiskt att man är ganska nära att göra en rokad på tränarsidan redan nu. Jag tror att Källa kommer komma in igen och ställa sig i båset. Även fast han har varit nära laget, så tror jag att det finns en stor risk. För det finns ingen tydlighet i spelet. Det känns inte som att spelarna har någon energi just nu heller. Så det måste hända någonting. Och jag tror att när man har den ledaren bredvid som har varit i bås innan, så är det väldigt lätt att göra den. Och jag tycker att man borde göra också.
Jag vet ju att Källa är, vilket i små klubbar inte helt ovanligt, men på ett tydligt sätt i Östersund, nära laget. När vi var där och gjorde matchen mot
Djurgården.
Mot Djurgården var det. Så traskade jag upp en promenad på morgonen i samband med värmningen, som jag ju älskar att se. Då fick jag också klart för mig att så är fallet. Så att jag kanske för rösten, jag tror inte man behöver skicka Roger Forsberg till något sånt här straffläger Gulag i Sibirien, utan man kanske kan addera Källa, för jag tycker inte att spelmässigt tror inte man har gjort några större förändringar. Jag tycker att man kan begära mer av den truppen. Jag vet att vi sa ganska tidigt att det är ganska många gedigna hockeyallsvenska spelare.
Ja, men det är andra årssyndromet att de har fått lite mer rutin i laget i alla fall.
Ja, så vet inte jag. Den faktorn kan du har ju varit där uppe mycket, Lars, med fotbollen också. Som idrottsstad betraktat, vad får man för support, vad får man för stöd när det går lite emot? Finns det liksom, slåss man mot sånt också?
Mer fotbollen, det är ingen konkurrent, för den säsongen är över. Men någonting som jag tycker jämtarna har gjort väldigt bra är ju det att de har snabbt akklimatiserat sig till att hockey, nu vill jag gå på hockey. Småstäder är ju så, det vet ju alla vi som är från mindre städer, att man går dit folk går om man vill vara med och hänga på.
Ja, men det är då jag menar, alltså att om det nu går emot, om det är jämtarna, går man på bio istället då?
Ja, så kan det såklart bli.
Det är inget jättedrag. Nu har inte varit där. Jag har varit där och gjort några matcher, men när man kollar på TV så är det ju faktiskt inte något jättedrag. Och när man ser matcherna så de har inget flyt i spelet just nu. Och jag säger som Fredrik, jag förväntar mig också av en ganska gedigen trupp ändå, så borde de kunna prestera högre än vad de gör. Men sen, de har verkligen ingen spets, och de här tilltänkta utländska spelarna har inte varit tillräckligt bra.
Nej. Vi går vidare. Den här vet jag vi diskuterade igår lite grann. Andreas Olén heter han på Instagram. Vilka spelare i HA är redo att gå upp och spela i SHL nästa år?
Vet du, det här tänkte jag på för inte så länge sedan. Och då fick jag så här intrycket av att de allra flesta, nu sitter jag inte med namnen framför mig så, men när jag tittade och tänkte då att de allra flesta som går bra nu är antingen nordamerikaner som inte så ofta får den där chansen att ta ett kliv upp, såvida inte laget går upp, för att man anser att man kan plocka från en högre hylla till SHL. De svenska namnen är sådana som är 38 år. Marcus Eriksson kanske inte väntar på att chansen ska komma på i samma utsträckning som förra året. Hade vi yngre spelare som jag höll på att säga Dennis Bosic, Nikola Pasic menar jag. Att, alltså den kategorin där sådana sen som ligger och skvalpar, är det nu chansen kommer? Lilja, ett gäng sådana. Jag vet inte, har du några i hatten, Dagen?
Nej, men jag tycker att det är intressant det du säger. Liksom, det är inte de där unga spelarna som är framträdande på ett annat sätt. Det är Marcus Eriksson, det är Videll, det är Paul som har testat på lite. Ja, men Tjeridis, är det något lag som vill ta honom? Han kommer liksom från Kalmar. Vi har sett det innan, det kanske inte funkar på samma sätt när de kommer till ett större lag. Men jag kan tänka mig att man kollar på en spelare som Jack Kopacka nu, som går bra i Brynäs med den speeden. Topping gör ju mycket mål. Och jag skulle vilja se, alltså, någon spelare som jag tror man skulle kunna kolla på är Brandon Truk i AIK. Alltså den storleken, ja. Så
det var en av dem jag tänkte flagga upp.
Men om ni hjälper mig att tänka högt då. Vilka nordamerikaner de senare åren har gått från Hockeyallsvenskan till SHL, inte med att laget man spelar i går upp och där var det framgångsrika?
Tambellini.
Ja.
Om vi backar lite längre tillbaka så kan du...
Vi kan verka fram ett par tre namn.
Ja, men vi kan hitta några stycken i alla fall.
Ja, men min poäng är egentligen att precis som vi pratade Schilke och Poli förra året, där många sa hur är det möjligt att Björklund får behålla dem? Så svarar jag nu, därför får Björklund behålla dem.
Ja, så är det. Men du har ju Simon Åkersson som går bra i Tingsryd också. Är det något namn som man kanske kan plocka upp? Du ser att Klasen tog dem från...
Men det går säkert att göra fynd.
Jag flikar in ett namn till här.
Det som Fredrik säger, det är ju verkligen slående att det är inte de där unga som vi såg kanske på samma sätt. Du hade Djurgårdstrion där på det sättet, du hade Pasic, Lilja, det finns inte på den utsträckningen.
Jag säger Maxim Fortier.
Ja, det skulle vara kul att se. Men den farten,
ja, det sa ju Sam nu, va?
Ja, exakt.
Det går en diskussion.
Men det har ju varit uppe under starten på säsongen, så var ju det också en diskussion som var. Om man kollar till de som är unga, då har ju de här provat på SHL-spel, men typ Ljungkrans till exempel.
Mm.
Det skulle han gå ju för övrigt väldigt bra. Problemet är bara att det finns lite olika kategorier. Du kan plocka en Isak Hens från Mora till Frölunda, sätta honom i, jag ska inte säga blygsam roll, men väldigt tydligt sätt att spela på. Och du kan komma in där och faktiskt få dina minuter och bidra till någonting bra. Vi tittar ofta på de som skulle kunna kliva in och vara väldigt bra eller ha en framträdande roll. Och de är färre nu, känner jag.
Ja, nej, men det blir ju ofta att du måste ju, nästan alla får ju gå steget upp och börja i en tredje, fjärde kedja och sen förtjäna en roll. Pasic har ju, även om Pasic har varit väldigt bra, så har han ju börjat någonstans tredje i Luleå och kanske spelat andra och sådär. Samma sak Anton Heikkinen som gått till Skellefteå, så är det ju liksom där du måste ta de här kliven. Så det är väl en naturlig resa för alla att göra.
En Hannes Hellberg? Men då,
ja, det var det jag tänkte fråga. Hannes Hellberg, visst äger Leksand fortfarande Hannes Hellberg?
Han är så hårt när man säger så, men ja, jag förstår vad du menar.
Han är
utlån. Det gör de. Ja.
Ja.
Men och låt mig säga att en fluga gör ingen sommar. Vi pratar om att juniorer inte ska stressas upp och spela ett seniorlag. Många lite yngre åtminstone spelare i Hockeyallsvenskan ska klara ett par år. En säsong där det sprattlar till är inte helt övertygad om att det tilltalar klubbarna heller, utan man vill se dem över tid. Och sen ska vi också ha en till sak i beaktan, de vill också se de här spelarna, även om kontraktering kanske är redan nu, så vill man se dem i skarpt läge, det vill säga kanske ett slutspel i betydelsefulla matcher.
Och det blir ju ganska ofta som att om folk får den här, oj nu börjar det snackas om dem, då kan det hända någonting med deras säsong. Jag vet efter, det var väl redan efter första matchen egentligen mellan Djurgården och Björklöven, så var det texter på Aftonbladet tror jag var om Victor Nilsson. Ja, han jagas av alla. Och sen har ju Victor Nilsson säsong stagnerat ganska ordentligt efter det, får man väl ändå vara ganska ärlig och säga. För han har inte varit fram så utmärkande under säsongen som han var i starten.
Sen bara för att droppa ett till exempel på, ta en sån som typ Ingberg Nilsson, AIK, som är en väldigt fysisk intensiv spelare. Han skulle säkerligen kunna vara lika intressant för lika många SHL-klubbar att titta på som vad en kreativ spelare är som vi uppmärksammar utifrån kanske poäng och framgång där. Så jag tror att man ska förstå att scoutingen har blivit så mycket bättre vad gäller spelare i SHL så att man kan hitta utifrån både statistik och kanske specifika roller.
Ja, och många av lagen jobbar ju nu helt enkelt, men de har ju i princip mallar i de här Sportlogic-systemen där de liksom därav analyserar den här spelaren är bra på det här, bra, då åker vi och kollar på han om han ska passa i våran ram på de parametrarna som vi söker till vårat lag.
Ja, jag vet att det finns en SHL-klubb, säkert fler, men en som jag vet bekräftat som har, bara för att säga det symboliskt, på 10 punkter ska det vara över en viss siffra. Annars är du inte ens intressant att titta på. Och när du kommer upp till det, då värvar man grundat på det. Så att siffermässigt är det genomtänkt.
Ja. Jag tar någon fråga till. Anders Rönnbäck frågar, vem tar över som sportchef i Djurgården? Har ni hört något? Vad tror ni? För nu blir det inte Tony Mårtensson, det vet vi ju. Med stor sannolikhet.
Hört nada faktiskt. Fredrik, har du hört något?
Nej, jag har faktiskt heller inte hört något namn. Jag hoppas att inte Djurgården går på att det ska vara en djurgårdare. Mm. Vi måste komma ifrån det där rent generellt att man tänker att för att man har ett antal matcher som spelare eller tränare eller så blir det per automatik bra, utan våga utveckla det där.
Jag har en till fråga som inte rör det här. Det här var faktiskt en artikel som jag läste som jag tänkte kan vara intressant att bolla med er lite grann med tanke på att vi pratade i fredags om det här med psykisk ohälsa. Med tanke på det reportage som vi hade med Ludvig Rensfeldt i fredags som ju var väldigt, väldigt starkt. Och all cred till Ludvig för att han gick ut och pratade om det. Det var ju lite synd, eller väldigt synd att det blev så mycket stök på kvällen så diskussionen föll liksom bort. Att det var ingen som pratade om reportaget efter nästan med tanke på att det var så mycket som hände i den matchen. Lite tråkigt. Med det vill jag gå tillbaka till det lite grann. För jag läste en artikel som var ute på Hockey News och även på Hockeyallsvenskan. Och med tanke på att ni har varit i den här miljön i så många år. Där det var att en elitspelande idrottare löper alltså 3-4 gånger större risk att få allvarliga spelproblem. Och då tänker jag bara kolla med er. Jag menar, hur vanligt är det här?
Nej, men det är vanligare än man tror. Du ser många unga spelare som kommer in idag. Det blir mycket pengar ganska snabbt. Du får mycket berömmelse. Man vill söka lite snabba, lite kickar. Man vill spela mycket. Det finns ett behov av att spela ut i lagen och det är ganska stort. Man pratar mer om det, men det finns väldigt stora spelproblem. Och jag tror att det beror mycket på att det går snabbt inom hockeyn med att man får berömmelse, man får mycket pengar tidigt, du söker någonting. Så det är ett stort problem, är det verkligen.
Ja, det är sorgligt såklart. Jag är för okunnig. Jag är själv väldigt ointresserad av spel så att jag tror inte jag kan i alla stycken känna igen vad lockelsen är. Men det är klart, Dagen, du drar några viktiga parametrar där med pengar. Sen är det klart att de befinner sig i en värld där man säkert tycker att man kan den. Även om det inte är hockeyn man bettar på utan på andra sporter, men att man ska kunna se mönster och tendenser. Men det är en komplex fråga och jag hoppas att hockeyn, jag vet att hockeyn jobbar med det och att man pratar om det och vi kanske vid tillfälle ska låta någon gästa våran podd till exempel som kanske kan det där och som kan utveckla fenomenet kring det.
Ja, det verkar som att Dagen kommer att avrunda om vi lämnar det ämnet och går till något annat. För vi har ju sett att elprisen har gått upp. Och med tanke på vad som har hänt vid Dagen så är det kolsvart bakom Dagen.
Jag tänkte fråga att nyss, var är du någonstans när det är så mörkt?
Jag sitter här bakom och där, fan, nu jävlar håller vi ner så här till frugan. Liksom. Nu inga tänder, bara på levande filter. Ljus.
Alla kom hem från jobbet nu. Nu stiger elpriserna. Timpriset går sky rätt upp.
Du hade ju framme granen här. Men när jag kom hem nu från Umeå här så var det ju, det var ju julpyntat något enormt. Men vet du vad? Vilken glädje jag fick. Vilken lugn i kroppen jag fick. Och vad härligt det var att få lite ljus in.
Ja. Jag har mitt återstående här. Jag är hem och vänder natt innan jag ska vidare igen. Men nu ska det pyntas. Det är dock väldigt måttligt, men det är klart att det hör till.
Så är det.
Känns som Fredrik kör mycket blinkande så här, flera fälgar.
Vi vet ju hur det kan se ut bakom honom. Vi har ju nästan epilepsianfall varje poddinspelning. För hans tv står på som att han har typ ett eurodisco i bakgrunden.
Jag vet ju inte hur man får bort de där lamporna på sidan. Det heter något fräckt. Men nej då, jag skulle vilja påstå att jag är diskret i mitt julpyntande.
En sista grej bara, innan vi går vidare. Fredrik, du var med i en podd med Värmlands Folkblad med Johan Ekberg. Och då fick du en quizfråga om Daggen. Daggen, spontan reaktion på det quizet.
Han hade ju förvarnat mig lite innan jag lyssnade för att han ville liksom... Att fan, jag tog det bara på 6 poäng liksom. Fan. Men det var ju klockrena. Han bara öppnade upp det och tänkte, nu tar han det. Nu måste det väckas någon tanke, men nej.
Imponerande när du själv tänkte dig på 10 poäng, Dagge. Det är ju starkt jobbat. Den var kul. Det som höll mig tillbaka från att dra på 8 poäng, det var att jag tänkte att så enkelt kan det inte vara att det är en kollega till mig. Det gjorde att jag trillade ner på 6 poäng. Men jag tycker jag kommer ur det där med heden i behåll.
Ja, men det gjorde han. Det gör det faktiskt. Det gör det.
Ja, verkligen. Men det summerar vi och det var det för den här veckan. Vi har huvudnumret från fredag. Det är alltså Västerås mot Djurgården, 18.30 TV4 Hockey som gäller. I övrigt så är vi från Ringside. Tack för den här lyssningen. Om ni har hängt med hela vägen så hörs vi snart igen. Ha det bra. Tja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.